Stor är din trofasthet. Det är sant, eller? Ja, det är sant. Yes. Tänk så veta. Tänk så gott att veta att han är trofast. Han är med oss. Varje dag, varje stund. Och jag har haft förmånen att få vara uppe på Pingstpastor, nätverket för alla pastorer i Pingströrelsen uppe i Stockholm. Tisdag till torsdag. Anneli och jag hade förmånen att få vara med där. Och en liten glimt bara därifrån skulle jag vilja ge er. Temat var kallad och utsänd av Gud. Galaterbrevet 1:1. Och det står det så här. Från Paulus apostel. Utsänd inte av människor. Eller genom någon inte av människor eller genom någon människa. Utan av Jesus Kristus och Gud Fader som har uppväckt honom från de döda. Du och jag är kallade. Vi är utsända på ett uppdrag. Tänk så gott att veta det. Det är ingen människa som har gjort det, utan det är Gud själv som har kallat oss. Han har utsänt oss. Det har varit helt fantastiska dagar. Jag skulle vilja ta med er dit, men så är det. Ungefär 650 pastorer har varit tillsammans och... vi ser här. Nu ser det inte ut som det brukar göra i min lilla telefon. Detta med teknik, det är inte helt enkelt. Ibland brukar jag bara trycka så kommer nästa bild. Men nu vet jag inte vad som har hänt här. Som sagt, vad vi gör om ett så, då får vi se om det funkar nu då. Och nu börjar han snurra där, vet ni det? Har ni varit med om det någon gång? Det snurrar och det snurrar och det snurrar och snurrar. Ja, jag vet inte vad som händer här nu. Kan ni bläddra fram nästa bild? Får vi se om ni får fortsätta göra det. Ja, det är lite ljus, men det är en liten bild från Stockholm där. 650 pastorer. De som läser till pastorer på utbildningen ALT finns också med där. Och det här året var det ungefär 50-60 nya som vi fick hälsa välkomna. Och det tycker jag är fascinerande. Det är stort tycker jag. Och det är så mycket unga människor som går in i tjänst och vill tjäna Gud. Ja, precis. Tack Jesus. Jag bara känner, jag har tro för Pingströrelsen. Jag har tro för att Gud gör stora ting. Och se så många ungdomar eller unga. Och alla åldrar, från någon i barnvagn till 70, 80, 90-åringar, får komma tillsammans och tillbe honom, prisa honom, upphöja honom, sjunga lovsånger, be tillsammans. Det här spontana, ibland lägger man sig ner på knä bara för att uppleva heligheten. Eller man står upp och lyfter händerna och bara fascineras över, det är honom vi tillhör. Att jag får vara hans barn. Han älskar mig. Tänk att vi får ta del av det här. Och bara komma in. Inför hans tron. För det handlar om egentligen. Att tillbe. Lovsjunga. Det är inte någon genre. Utan det är ett liv skulle jag vilja säga. Tillbedjan är ett liv. Hela tiden ha den där kontakten med vår far. Tack Jesus. Tack Jesus för vad du har gjort. Och lovsången, tillbedjan, där gör någonting. Det är svårt att förklara, men det är som ett andligt vapen. När vi tillber honom så bygger vi billigt en tron för honom på platsen. Lite axplock vad som händer i Sverige. Sam Wollin, han jobbar som pastor och föreståndare i Karlstad. Han hade med sig en... ja, svårt att säga. Han var väl någonstans mellan 25-30 år, en kille där. Och så berättar den här unga killen. Ja, för inte så länge sedan så hade jag inget hopp. Mörker med mitt liv. Och någonstans där så mötte jag Jesus. Frälst, döpt och nu hade bestämt sig för att tjäna Gud. Och Sam han frågade, kunde du tänka dig att bli kristen? Om du tittar tillbaka hur länge tillbaka i ditt liv. Nej, aldrig kunde jag tänka mig att bli kristen. Men nu står han där som ett levande vittnesbörd. Det här släpper jag aldrig. Det här som jag har upplevt. Det är stort. Det är stort. Karlshamn. I höstas så startade de Alfa. Och då var det 70 stycken som anmälde sig. Jag för mig har sagt det här någon gång. 70 stycken. Och Fredrik som jobbar där nere i församlingen. Det här har vi aldrig varit med om förut. Jag pratade med Niklas Viktorell som är föreståndare i Lidköping. Danneli och jag har varit innan. Och han berättar, nu är det 50 stycken som har anmält sig till Alfa nu. Det börjar här i januari. 50 stycken. Det händer saker. Det, på ena platsen efter den andra. Och man bara känner, wow, Gud är i görning. Hillsong fick döpa 100 stycken en söndag i höstas. Hillsong finns ju på flera platser. Och det är bara så. Det är många som söker Gud. Och när Aktuellt tar upp detta ämne och har en debatt om finns Gud på bästa sändningstiden, då tycker Aktuellt med andra ord att det här är den rörelse i Sverige, annars skulle man ju inte ta upp det här. Eller hur? På bästa sändningstiden. Och Joel Halldorf fick vara med där och ha det här samtalet. Men jag kommer inte ihåg vad den andra personen hette där. Ja, det rör sig verkligen i vårt land. Västervik, Robban, hon är föreståndare där i Pingstkyrkan. Han berättade att ja, gudstjänstbesökarna har väl tredubblats på några år. Från 20 till 60-80 stycken idag. Det är nästan som man kan säga, tack Jesus. I princip inga barn till 30 barn har de på nu. Tredubbla, ja. Skulle vi få plats här då? Eller? Det är gränsfall. Det är den bilden jag har i alla fall. Har du den bilden? Jag måste bara säga att jag fick be med en till frälsning i fredags här i Skillingaryd. Visst är det stort? Gud gör under. Det är så. Ja, jag bara känner en sån tacksamhet. Men det innebär också en kamp, måste jag säga. Johannes 10:10. Tjuven är bara ute för att stjäla, slakta och döda. Men Jesus har vunnit en seger. Men det behövs bön och fasta också. Jag kommer tillbaka till det här under min predikan här. Bill Wilson, han var från USA. Han predikade två gånger. Och han berättar bland annat från Sydkorea. Varje morgon, 5:30 på morgonen, så samlas man och ber. 8000 kommer tillsammans och ber för landet, för situationen. Varje morgon. Bönen är så oerhört viktig. En kort tillbakablick vad jag sa förra söndagen. Jag sa ju att jag skulle återkomma till det här idag utifrån det här med Nehemja. Men förra söndagen så stannade jag upp lite med mina tankar om jag är nöjd med mitt liv. Och då sa jag sa många olika saker där. Men en sak stannade jag upp vid och det var, jag längtar mer. Jag längtar mer efter Jesus. Jag har fått smaka lite. Och den som har smakat lite vill ha mer. Jag tog bilder med choklad. Ask, om man öppnar den så vill man ju fortsätta att äta nästa bit och nästa bit och nästa bit. Jag vill ha mer. Jag vill uppleva mer av det där som står i Bibeln. Av vad Gud kan göra. Vi tar nästa bilder. Se om det funkar här nu. Det är för det är så många människor som inte har fått tag i Jesus än. En längtan i mig. Jag sa det förra söndagen, var en pastor som predikade för något år sedan, eller om det var 2 år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg det. Då sa han, vi behöver ha en brutal längtan att få se människor komma till tro på Jesus. Det kan låta lite, ja, kan man säga så? Men han sa det, och det där har fastnat. En brutal längtan att få se människor komma till tro på Jesus. Nehemja då. Jag tar en lite tillbakablick. Vi tar nästa bild här. Nehemja fungerade, eller? Där, bra, tack. Jerusalem intogs av och förstördes 586 före Kristus av kungen Nebukadnessar. Och de tog fångar och de hamnade i Babylon där, i Babel. Bland annat hamnade Daniel där, Daniel i lejongruppen. Den berättelsen känner kanske många av er igen. Men 539 så kom kung Kores och erövrade Babylon från persiska riket. Och nu ska vi gå till Esra. Tar vi nästa bild där. Vi börjar att läsa några verser i Esra bok, kapitel 1, verserna 1-3. Har du Bibeln med? Ta fram den. Det var också det som kom upp på Pingstpastors konferensen. Bön och Bibel. Använd er Bibel. Ta med er Bibeln till kyrkan. Bläddra i den. Ha den som en kär vän, eller om du har nu telefonen, använd den, bläddra i den. Och vi går till Esra, den ligger ja, i gamla testamentet där. Det går att söka som sagt. Va? Inte en jättestor bok. Esra 1:1. Detta hände i den persiska kungen Kores första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiska kungen Kores sinne. Så att han över hela sitt rike lät kungöra både muntligt och skriftligt. Så säger Kores kung av Persien. Herren, himmelens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga upp ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem, Juda, för att bygga upp Herren Israels Guds hus och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. Jag stannar där. De kommer alltså till Babel. Nebukadnessar erövrar, slår sönder hela Jerusalem, förstör templet, river ner murarna. Så kommer Kores och vinner över Nebukadnessar. Och så säger Gud till kungen Kores. Vilken grej, va? Kores har ju inte med Gud att göra. Men Gud säger, nu ska du se till så att de får bygga upp templet i Jerusalem. Och om man fortsätter nu att läsa Esra så ser vi hur det går till. Sen hoppar vi fram till Nehemja. Esra och Nehemja, ja men de är nästan... Ja, de hänger ihop de bibelböckerna. Och då går vi till Nehemja 1:1-7. Och vi läser här. Vi läste ungefär samma stycke förra söndagen. Men jag tycker det är viktigt att få med det. Du kanske inte var här då. Och hörde du ett förra söndagen så får vi lite repetition. Nehemja. Hakalias sons berättelse. Detta hände i månaden Kisle vid den 20:e året när jag var i Susasborg. Och Hanai, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem och judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och kom i Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerriven och portarna är nerbrända. När jag hörde det satt jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sade, o Herre, himmelens Gud, du stora och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner dina synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi stannar där, ja, just det. Nehemja får reda på hur det är i Jerusalem. Och han hör att muren är nerriven. Jag sa då förra söndagen, det är som om du inte har en ytterdörr i din lägenhet eller i ditt hus. Folk kan komma och gå som de vill. Plocka till sig vad de känner för. Du har inget att säga till om. Nehemja såg det här. Han led. Och som det står här, när jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Och vers 6 där. Dag och natt ber jag till dig, Gud. Grip in. Låt en förändring ske i Jerusalem. Kom och gör ett under. Förvandla. Han hade sånt medlidande med, ja, det kan ju vara vänner, släktingar, folket i Jerusalem. Han led med dem. Han bara kände, Gud, grip in, förändra situationen. Han ropade till Gud. Dag efter dag. Han bad och han fastade, står det. Vi tar nästa bild. Matteus 6 och 16 så står det så här. Jesus säger, när ni fastar. Det står inte om ni fastar. Det är något naturligt som du och jag som Jesu lärjungar ska göra. När ni fastar. Det är något naturligt. Det är inget onaturligt. Utan när ni fastar. Nu vet jag att vissa har svårt utifrån problem med kroppar och så här. Men när ni fastar. Varför ska man fasta? Varför ska man avstå från mat? Ja, det är en bra fråga. Men någonting gör det med oss. Vi glömmer bort lite av vårt eget och vi fokuserar på Gud. Vi har fokus på honom. Vi tar tid tillsammans med honom på något sätt där. Och man kommer närmare honom. Sen är det ett andligt vapen i den osynliga, i den där kampen som du och jag finns med i. Nehemja, han visste det här. Det enda sättet som kan rädda den här situationen, det är bönen och den fastan. Och fastan står på många ställen i Bibeln. Han sätter sig inte med armarna i kors utan han ser hur det ser ut. Han gör en analys av situationen. Men så får han en bild av Gud. Jag ser Jerusalem med nya portar, muren uppbyggd på nytt. Han ser den där visionen, den där drömmen som han, ja, den lever han i. Gud kan göra något. Men hur skulle det här gå till? Det går ju inte. Eller? Människor skulle nog sagt till honom, nej, skärp dig nu. Du är ju bara en munskänk hos kungen. Du har inget att komma med. Och det här kostar ju pengar. Byggmaterial och jag menar många saker. Nej, men det är ingen idé. Försök inte. Lägg ner det här projektet. Men han såg det där när han blundade. Då såg han den där bilden av Jerusalem, av muren som är uppbyggd. Jag vet inte hur det är för dig. om du har någonting sånt där som du ser som omöjligt. Det där kan aldrig ske. Jo, det kan det. Gud kanske har gett dig någon glimt någon gång. Att den där situationen som kanske är i din familj eller släkt eller vad det nu är för någonting. Håll fast vid den där. Gud kan förändra. Gud kan förvandla hela situationen. Det där omöjliga, det blir möjligt. Gud, vi är med dig. Han lämnar ju inte dig. Han finns i din situation. De där bönerna som du har bett kanske för dina barn eller barnbarn eller släktingar eller vem du är. Eller den där situationen som ser hopplös ut. Håll fast vid det där. Att Gud kan göra en förändring. Nehemja visste ju inte svaret. Vi har ju facit här. Han kan göra det där omöjliga. Det står ju så att alla människor vill han ska bli frälsta. Vad betyder alla? Betyder det alla eller? Nej, inte Oskar. Ursäkta att jag tog ditt exempel. Jo, men det är ju alla. Alla du har omkring dig som inte har fått tag i det här än. Alla betyder alla. Men det kanske behövs lite extra bön. Kanske behövs lite extra. Och här får vi komma tillsammans. Det är det som är meningen med församlingen. Vi har varandra. När jag har det jobbigt så får jag putta på... Ja, nu satt jag bredvid dig, Oskar. Nu tar jag dig som exempel igen. Får jag putta lite på Oskar? Du, Oskar, den här situationen. Kan du hjälpa mig att be för det här? Så vet jag att vi är två stycken. Eller om man vill nämna att inför hela församlingen eller i din cellgrupp där du finns. Lämna det här. Du, var med och hjälp mig i den här situationen. Be för det här just nu. Just nu upplever jag det här jobbigt, svårt, vad det nu är för någonting. Så finns han där. Nehemja, jag menar, hur skulle han kunna driva det här projektet ifrån Babel? Hur? Men Gud överraskar. Gud överraskar. Nu får vi gå till Nehemja 2. 1-6. Detta hände i månaden Nisan i Artahasts 20:e regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen. Och jag tog vinet och gav det åt honom. Han var ju munskänk, och en munskänk måste ju dricka vinet först innan han ger det kungen för att se om det var okej. Jag har aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågade mig: varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd. Och jag sa det till honom: må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när staden där min faders grav finns ligger öde och dess portar är nerbrända? Kungen sa till mig: så vad önskar du? Då bad jag till himmelens Gud och svarade sedan kungen: om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, staden där mina fäders gravar finns, så jag kan bygga upp den igen. Då frågade kungen mig medan drottningen satt vid hans sida: hur länge varar din resa? Och när kommer du tillbaka? Eftersom jag funnit nåd inför kungen och han ville sända iväg mig, nämnde jag en bestämd tid för honom. Vilken vändning! Det där omöjliga, helt plötsligt så säger kungen här: ja, men hur länge behöver du vara borta? Och om vi bläddrar fram till vers 8 i samma kapitel: och kungen gav mig det eftersom min Guds goda hand var över mig. Vad gav han? Jo, virke, byggmaterial. Åk och bygg upp muren, säger kungen. Det där oväntade, det bara hände. Gud hade förberett kungen på det här på något sätt. Men han hade börjat där med bön och fasta inför Gud. Gud grip in. Det omöjliga så omöjligt ut. Men någonstans där så sker en förändring. Gud verkar. Gud kommer med och överraskar honom. Och sen skickar han iväg honom. Jag menar därifrån, från Babel till Jerusalem, 150 mil. Jag såg någonstans, man räknar ungefär 4 månader. Så jag menar, han skulle inte bara vara borta någon kort period. Utan det handlar kanske om år, 1 år, jag vet inte exakt. Han åkte iväg, Nehemja. Han samlade folket när han kom fram till Jerusalem. Och så kan vi läsa nästa bibelord där. 17:18 i Nehemja 2. Han hade kommit fram till Jerusalem, samlat ihop folket där. Och så säger han: Men nu sade jag till dem: ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de: låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Vi tar och byter bild där också. Låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Nu ska vi sätta igång. Nu bygger vi upp murarna på nytt. Och man skulle kunna prata mycket om det här. Det finns mycket att säga om det. De byggde tillsammans. Tillsammans gjorde de det här. Man jobbade och slet. Men sen blir det ju lite motgång. Det är ju bara så. Inte bara spikrakt. Oj, vi orkar inte längre. Det är så tungt, det är så jobbigt. Dessutom var det människor som var emot. De ville inte att muren skulle byggas upp. Nej, nej, nej. Det var fiender som var emot det här. De försökte stoppa på alla möjliga sätt. Vi går till kapitel 4:16. Till och med fick de göra så här. Från den dagen var hälften av mina tjänare upptagna med arbetet, medan andra hälften stod beväpnade med spjut, sköldar, bågar och pansar. Det var en kamp på liv och död för att få upp den här muren. Men när Nehemja mötte det här motståndet så såg han den bilden framför sig. Den där visionen om muren som var färdigbyggd. Portarna som var insatta på nytt. Han såg det här framför sig. Och det är många turer som gick utifrån det här med bygget. Men till slut så stod det färdigt. Både templet och murarna. Men vad bygger du och jag? Vad bygger vi för någonting? Vad bygger vi för något? Jo, vi bygger Guds rike. Vi bygger Guds rike. Guds rike består av lärjungar. Människor som har fått tag i Jesus. Vi tar nästa bild där. En dopförrättning någonstans i Sverige. Vi bygger Guds rike. Du och jag, vi är lärjunge. Och du och jag får ännu mera likna vår mästare Jesus. Ta till oss Guds ord. Bli lik honom. Sen får vi göra lärjungar. Och det gör vi ju tillsammans. Tänk så gott. Det är inte jag själv som ska klara. Utan här får du och jag. Vi får hjälpas åt. Och här kommer den lilla gruppen, cellgruppen, som är så oerhört viktig. Kommer det människor och bli frälsta så behöver de slussas in i något sammanhang. Bli undervisare. Vad handlar det om det här med Jesus? Och så vidare. Jag sa det. Vi tar nästa bild. Jag sa det att muren kan vara en bild på människor i vår tid, i Skillingaryd, som har blivit attackerade av den onde, av djävulen själv. Som ligger sårade, som ligger trasiga, precis som en mur. Men här får du och jag komma och tala Guds ord rakt in i dem. Tänk, Jesus älskar dig. Va? Är det någon som älskar mig? Jag har aldrig hört de orden förut kanske. Jesus, han bryr sig om dig. Du är viktig, du är värdefull. Det är därför vi samlas här. Bland annat först och främst bara för att komma in för Gud. Upphöja honom, tacka honom för den han är. Men också utifrån det uppdrag som du och jag har fått. Den där bilden av herden och de 100 fåren. En herde hade 100 får. Herden var där, skötte om dem, pysslade om dem, hjälpte dem, såg till att de fick mat och vatten och de här bitarna. En jättebra bild på Jesus, eller hur? Och sen någon gång så räknar herden 98, 99 och sen saknas ett litet får. Och vad gör han? Han lämnar dem 99. Kan man göra så? Va? Kan man lämna dem 99? Ja, men lite svinn får man väl räkna med, eller? Ja, men det är ju nästan lite ansvarslöst att lämna dem 99. Bara för att leta efter ett litet får. Så kan man ju tänka. Men tänk om jag är det där 100:e fåret, så är jag ganska tacksam att han gjorde så. Eller hur? Och det är så han gör. Han ser den där som behöver ha lite extra hjälp. Du kanske är den just nu. Och där får vi bara känna att vi är omslutna av honom. Jag citerar, vi tar nästa bibelord där. Jag citerar lite från Johannes 10:10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Wow. Tänk så stort. Liv i överflöd. Det handlar inte om materiella saker. Nej, det handlar inte det. Utan handlar om ett liv tillsammans med Jesus. Han bryr sig om dig. Han ser din situation. Och han ser alla människor runt omkring oss. Tänk om vi skulle ha en dopförrättning med 10 stycken här. Och då behövs det lite folk som hjälper till. Tar hand om dem, eller? Ibland brukar jag tänka så här att 1990 så föddes våran Sabina på universitetssjukhuset i Linköping. Ja, äntligen efter 9 månader så föddes hon. Allt gick bra, perfekt allting. Vi bodde i Kisa, 5 mil söder om Linköping. Vi satte oss i bilen och vi åkte hem. Vi hade ju förberett såklart ett rum till lilla Sabina där. Med en säng och ja, allt vad vi nu hade fixat till. Och så kom vi in där och så tänkte vi, ja, men nu får hon sköta sig själv. Vi lägger henne i sängen där. Och så kunde vi sagt till henne, du, här har du blöjor och i köket har du mat. Och är det någonting annat du behöver så får du vänta tills imorgon, för då har vi tid. Men jag hoppas att du fixar det här nu. Och sen stängde vi dörren och gick därifrån. Nej, vi gjorde inte riktigt så. Nej, vad var det vi gjorde? Hon fanns ju nära oss hela tiden såklart. hon skulle äta så det ska brytas blöjor, och det var ena efter det andra, och hon skrek och ja, allt möjligt så här. Ja, ni som har barn, ni vet vad det handlar om. Så här är i Guds riket också. När människor kommer och säger ja, Jesus, jag vill följa dig, så handlar det om att du och jag, vi får ta ansvar och hjälpa de här som har börjat på den där vägen som du och jag gått ett tag på, alltså Jesus. Här får vi hjälpas åt. Och skulle det komma 10 stycken som blir döpta, så får vi hjälpas åt. Och då återkommer jag till det här, den lilla gruppen där vi hjälper, stöttar, uppmuntrar, ber och så vidare och så vidare. Det är så viktigt. Vi behöver varandra, och det är det som är så stort med församlingen. Nu ska jag säga slut snart. Säga stopp. Men det är ju det som är fördelen med församlingen. Tänk vilken grej, församlingen, vi finns för varandra. Det är stort. Och vi får ha den där bilden framför oss. Nehemja hade bilden på muren. Du och jag får ha bilden för att Gud vill göra under här i Skillingaryd. Genom församlingen. Genom dig och mig. Du är unik. Du är speciell. Och han vill resa upp de där trasiga människorna som har hamnat i billigt talat djävulens klor, och vill hjälpa och befria. Och här får vi vara för varandra. Vi kommer ha, som Oskar pålyste här, vi har den ekumeniska böneveckan, och efter det så har vi vår egen bönevecka med olika samlingar som ni ser i programmet eller på hemsidan. Måndag till fredag på olika ställen, och även på lördag förmiddag där, då vi får komma tillsammans och be för Skillingaryd, för de där som du tänker på. Att Guds rike får växa. Att Gud får verka. Och haka på det här. Brukar du inte gå? Haka på. Så träffas vi och ber. Och ropar till Gud. Att Gud ska få göra stora saker. I Skillingaryd. I Sverige. I vår värld. Gud gör mycket, som jag sa här i början. Låt oss fortsätta bygga där vi står. Och inget sker i den synliga världen om det inte först har skett i den osynliga. Det finns ett citat som säger det. Gud, jag tackar dig för din nåd, för din kärlek. Tack för din omsorg. Och tack att vi får vara inkluderade allihopa i detta bygge och ditt rike. Att människor ska få uppleva frihet. Frihet från bundenhet. Frihet. Tack Jesus att du har kallat oss. Inte som någon börda, utan att vi får göra det här tillsammans. Uppmuntra och hjälpa varandra. Tack att du är med oss som församling, som enskilda. Du känner oss var och en, Jesus. Och är det någon som inte har sagt ja till dig, tack att du kan göra det. Tack att vi får göra det då, Jesus. Du känner oss, Jesus. Jag bara tackar dig. Tack för din nåd, tack för din storhet, tack för din helighet. Ja Jesus, tack för allt. Och helige ande, kom du och gör ditt verk just nu. Tala till oss. Tack att du kan ge oss visioner, du kan ge oss drömmar. Du kanske lägger en tanke i någon just nu, då den ser personen i dopgraven. Du kanske ger en tanke, en vision på något annat sätt, i någon annan, Jesus. Tack att vi får vara öppna för dig. Du helige.